Och bibeltimmen fortsätter i Markus 6. Nu ska vi läsa om någonting oerhört dramatiskt och nästan lite olustigt skulle man kunna säga. Ifrån Markus 6, 14-29. Och det är en lite längre text, men den är mycket intressant och faktiskt, ja, rent utav spännande. Så jag tror att vi orkar lyssna. Jesu namn hade nu blivit känt och kung Herodes fick höra att folk sa att Johannes döparen hade uppstått från de döda och att det var därför dessa krafter verkade i honom. En del sa att han var Elia och andra att han var en profet, liksom någon av profeterna. När Herodes hörde detta sa han, det är Johannes, han som jag halshögg, han har uppstått. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias, hustru till hans bror Filippus. Herodes hade gift sig med henne, men Johannes hade sagt till honom, det är inte tillåtet att du har din brors hustru. Herodias hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. När han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Så kom en dag ett lämpligt tillfälle när Herodes firade sin födelsedag med en fest för sina stormän och befälhavare och de främsta i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade. Och Herodes och hans bordsgäster blev så förtjusta att kungen sa till flickan, be mig om vad du vill så ska du få det. Han svor på det och sa till henne, vad du än ber om ska jag ge dig ända till hälften av mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor, vad ska jag be om? Hon svarade, Johannes döparens huvud. Flickan skyndade genast in till kungen och bad, jag vill att du ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Kungen blev djupt bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte neka henne. Han skickade genast iväg en bödel och befallde honom att hämta Johannes döparens huvud. Den gick då bort och halshögg honom i fängelset. Och han bar fram hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin mor. När Johannes lärjungar fick höra det kom de och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav. Så låter den dramatiska evangelietexten, och vi ber nu att Gud ska tala till oss genom den. Ja, Jesu namn hade nu blivit känt. Jesus hade verkat under ett års tid nu och ryktet om hans verksamhet hade nått också det kungliga palatset. Och kung Herodes fick höra att folk sa att Johannes döparen hade uppstått. Detta är alltså inte Herodes den store. Han dog medan Jesus ännu var liten, alltså han som levde när Jesus föddes, som beställde också detta fruktansvärda barnamord i Betlehem och omnöjd. Nej, det här är en av hans fyra söner, Herodes Antipas. Han var tetrark. Och tetrark betyder fjärdedels furste. Och vilket antyder alltså att Herodes den stores rike hade blivit delat mellan hans fyra söner. Herodes Antipas, han var först över Galileen. Och han var gift med den nabateiska kungen Aretas dotter. Men henne försköt han för att kunna leva med sin halvbror Filippus fru, Herodias. Filippus och Herodes Antipas hade samma pappa men olika mödrar. De var alltså halvsyskon. Herodias var dessutom dotter till Aristobulos, som också han var Herodes den stores son. Så Herodias, häng med nu, var alltså både brors dotter, svägerska och hustru till Herodes Antipas. Trots att Filippus fortfarande levde, är lite tillkrånglat, det är inte jätteviktigt. Men han ville gifta sig med den här släktingen som hans fru var gift med. Nej, tvärtom. Som hans bror var gift med. Det var fel i alla fall. Herodes var egentligen inte jude, men han ville påstå det. Och han tillhörde sadduceerna som förnekade uppståndelsen från de döda. Och Fjellstedt skrev något intressant. Nu drevs han av sitt skuldbelastade samvete att frukta denna läras sanning, om än på ett vidskepligt sätt. Alltså nu trodde han ju då att Johannes Döparen hade återuppstått i Jesus, även fast han hängde på de här uppståndelseförnekarna i vanliga fall. Ofta visade sig att de största otroslejonen är de värsta otrosharrarna. De som inte ville ta emot Guds rena ord tror ofta på alla möjliga orena människosagor. På samma sätt som trons gärningar följer de som dör i Herren, så följer synder och brott med de otrogna in i evigheten, så att själen tärs och våndas av dem. Ja, det allvarliga ord av Fjellstedt. Men så sant, så sant. Det Herodes gjorde när han lät avrätta Johannes Döparen var något fasansfullt. Och det var om denne Herodes som Jesus sa: hälsa den räven. Och det var också han som ställdes inför Jesus. Som Jesus ställdes inför innan korset. Ni vet att Pilatus skickade honom till Herodes. Och Herodes fick göra ett utlåtande. Det var den här Herodes Antipas. Det var mycket mörker och ondska och demoniska krafter här. En del sa att han var Elia och andra att han var en profet, liksom någon av profeterna. Och när Herodes hörde detta sa han: det är Johannes som jag halshög, han har uppstått. Så nu tror jag minsann på uppståndelsen då. Hur är det med det här då? Ja, tanken att Elia skulle återkomma har sin grund i Malaki bok i Gamla testamentet, där det står så här i kapitel 4, vers 5. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Så med hjälp av den helige andes förklaring av Gamla testamentet i Nya testamentet så förstår vi emellertid att det inte nödvändigtvis handlar om att gammaltestamentets profet Elia måste uppstå från det döda. Utan vi förstår att den ande eller den funktion, den roll som profeten Elia hade skulle vara verksam i och genom Johannes döparen. Och så blev det också. I Lukas 1:13. Ängeln sa det till honom: var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Och det är alltså Johannes döparen. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många ska glädjas över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Och så kommer det: han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Så Johannes döparen var inte en återuppstånden Elias, utan Elias ande och kraft. Det Gud gjorde genom Elia fortsatte nu i samma karaktär genom Johannes. Matteus 11:12. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Och om ni vill ta emot det: han är den Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Och det här sista citatet, det är alltså ett citat av Jesus själv. Och vi ser alltså att den här tanken att Elia skulle dyka upp igen hade fått ett starkt fäste bland folket. Och det blev förklaringen till det de såg i Jesu tjänst. I Matteus 16 och 13 läser vi om det här. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? Och lyssna nu, de svarade: vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Så vi ser här hur det gamla testamentets förutsägelse levde i människornas medvetenhet, också i Herodes. Och så står det då om att Johannes hade berättat för Herodes att det inte var rätt av honom att ta ifrån Filippus hans fru och leva med henne. Och den här fängelsevistelsen, alltså Johannes döparen kastades i fängelse, det är egentligen en gripande berättelse. En berättelse om hur Johannes i sin ensamhet, sitt mörker och sin smärta kommer in i själens mörka natt och faktiskt börjar tvivla på hela sin livsgärning. Tänker han som talat med så stor makt att hela landet skakats av hans förkunnelse. Han som utmanat makthavare och låtit döpa Kristus. Han som blivit vittne till treenighetens historiska bekräftelse av Jesus som Guds son och utvalde. Han som hade ropat: se Guds lamm som tar bort världens synd. Samme Johannes i ensamheten och utsattheten efter de stora framgångarna sitter nu ensam och mycket mänsklig med sina tvivel i en mörk cistern i oviss väntan på sitt kommande öde. Och vi läser i Matteus 11. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena. Döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Saliga den som inte tar anstöt av mig. Så Johannes satt alltså i Makkerusborgen i ett helt år. Den store profeten som hade ropat. Nu i kylan, ensamheten och utsattheten så kryper tvivlen på den egna predikan, tjänsten, gåvan på. Inte otrons tvivel, utan någon sorts tvivel i längtan efter en sanktion och en bekräftelse. Han bara måste få höra sanningen av Jesus själv. Bara Jesu egna ord kan trösta och mätta. Och han fick höra dem. Fjällstedt skriver: Herodes lyssnade gärna till Johannes när det gällde många saker. Men Johannes sa också sådant som han inte ville höra. Johannes har med sitt exempel visat att också hovpredikanter måste vara omvändelsepredikanter och inte hovsmickrare. Ovärdiga, alltså oomvända hovpredikanter bär utan tvekan det största ansvaret för hovsynderna. Rättsinniga hovpredikanters lott har ofta blivit att fördrivas eller fängslas som Johannes. Intressant kommentar. Herodias hatade honom och ville döda honom. Men Herodes lyssnade även om han ibland blev villrådig, läser vi. Den här situationen, Herodes, påminner faktiskt om förhållandet mellan Isabel och Ahab i gamla testamentet. Ahab hade visst respekt för Elia. Isabel ville bara döda honom. Och i studiebibeln kan vi läsa: Herodes visar inte upp några särskilt goda karaktärsdrag. Men det som här nämns tillhör hans goda sidor. Han beundrade tydligen Johannes döparen. Ändå lydde han inte hans budskap. Och det är tydligt att han inte ville avstå från Herodias. Han drog så två håll. Han hade respekt för den gudfruktige predikanten. Men ville behålla sina egna onda begär. Herodes fruktade Johannes, men det finns inget som tyder på att Johannes fruktade Herodes. Och så står det så här att det kom ett lämpligt tillfälle när Herodes firade sin födelsedag med en fest. Och Matthew Poole skrev en passande dag när Herodes var överförfriskad av vin och upptagen av sitt sällskap så att han inte var så skärpt i sina beslut. Det var då Herodias dottern med Filippus då, dansade inför Herodes som en födelsedagspresent. Att fira födelsedag var vanligt bland österns kungar. Farao bland annat firade sin födelsedag. I första Mosebok 40 och 20 kan vi läsa: 3 dagar därefter var det Faraos födelsedag och han höll en fest för alla sina tjänare. Ja, och så kommer den där dansen då och Salome, Herodias dotter, får möjlighet att be om vad hon vill. Och Matthew Poole fortsätter: judarna ansåg detta vara hedniska fester men hade tagit upp en och annan sådan sedvänja. Dans förekom ofta då. Och det verkar som att Herodias dotter behagade Herodes utöver det vanliga. Han svor att ge henne vad helst hon ville ha, ända till halva hans kungarike. Men det här verkar vara en fras som var vanlig när furstar gav generösa löften. Halva mitt kungarike, kanske mer ett talesätt än en absolut politisk verklighet. Är det inte någonting sådant som kung Arthur säger i Shakespeares drama? En häst, mitt kungarike för en häst, eller någonting i den där stilen. Så det är lite bevingade ord. Det där att han blev berusad av vin och inte kunde ta rätta beslut, det är ju intressant som en kontrast till Johannes döparen som i sin helgelse överlåtelse till Gud inte kom i närheten av alkohol. Ordspråksboken 22:31 säger någonting om detta djävulska bruk av alkohol. Se inte på vinet att det är så rött, att det glänser så i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och hugger som en giftorm. Då får dina ögon se märkliga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Det blir som att du ligger mitt ute på havet eller i toppen av en mast. De slog mig men det gjorde inte ont. De gav mig stryk men jag kände inte. När ska jag vakna? Jag vill få tag på mer. Jo du. Det var ordspråksbokens sanning om alkoholbruk. Matteus 5:27. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Alkoholbruk och begär efter otillåtna förbindelser hänger ju väldigt starkt ihop. Och här ser vi båda två gå hand i hand i Herodes olyckliga och fruktansvärda födelsedagsfest. Då gick hon ut och frågade till sin mor och hon fick svaret då att hon skulle be om Johannes döparens huvud. Och Fjellstedt skriver: Herodias hade samma sinne mot Johannes som Isabel mot Elia. Herodes Antipas var en riktig Ahab. Och i studiebibeln kan vi läsa: Herodias var vaken över att mannen var svag och snabbt kunde ändra sig. Och därför skyndade hon sig att ta tillfället i akt. Äntligen skulle hon få sätta i verket vad hon så länge hade tänkt på. Men så står det att kungen blev djupt bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte neka henne. Han är en sån mes. Samvetet började få ett ord med i laget. Och det här är tragiskt. De gladaste fester, firade med synd, störs på detta sätt av bittraste sorg. Eden som Herodes svurit var en stor synd och att han höll den var en ännu större. Han borde ha sagt till Salome: du begär mer än vad jag kan lova, för Johannes huvud är mer värt än halva, ja, mer värt än hela mitt kungarike. I studiebriven kan vi läsa att bedrövad, alltså kungen blev djupt bedrövad, är ett mycket starkt uttryck som bara förekommer här hos Markus. Men av prestigehänsyn så verkställde han den fruktansvärda domen, även om det skulle kosta en människa huvudet. Och gästerna verkar ha tigit och samtyckt istället för att vädja för Johannes. Och det är att göra sig delaktig i andras synd. Så blir de ogudaktigas bord en fälla. I psalm 69, vers 3 kan vi läsa: låt deras bord framför dem bli en snara, ett straff och en fälla. Skulle aldrig ha varit på det där kalaset. Skulle aldrig ha gjort sig delaktig i den där fruktansvärda synden. Vi ska vara noga med vart vi ger vårt bejakande och vår sanktion. Fjällstedt skriver så här: det är en mycket vanlig erfarenhet att lusta och grymhet är nära besläktade. Det ena såväl som det andra är ett begär efter kött och törst efter blod. Lustan förenar sig med drickande. Drickandet föder lättsinniga skämt. Skämtet lättsinniga nöjen. Nöjen lättsinniga löften. Löftena hemska gärningar och ord och så vidare. En hel kedja av synder och destruktiva saker kan på så sätt på några ögonblick smidas samman. Den sista länken är syndarens personliga undergång. Både Herodes och Herodias blev så småningom landsförvisade till Frankrike, sägs det. Och de dog i armod och elände. Ja, det finns faktiskt en skakande predikan i det vi läser idag. Han skickade genast iväg en bödel och så bar man in Johannes döparens huvud på ett fat. Så dog den store man, Johannes döparen, för att tillfredsställa illviljan och lusten hos en liderlig och arrogant kvinna. Och för att lära oss vad vi kanske har att vänta om vi är trogna mot det förtroende Gud har lagt i våra händer. Det sista är ett citat av Matthew Poole. När Johannes lärjungar fick höra det kom de och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav.